I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, då rullar det på. Återigen hjärtligt välkomna till Ronnys rullar där gästerna får prata till punkt. Det är väl trevligt. Och den här gången så har vi en duo, en dynamic duo här. Morlind Stain.
Like brain and
Måns och Björn, eller hur? Välkomna.
Tack så mycket. Det är Måns.
Det här är Björn.
Ska vi börja med att prata om vad ni är aktuella med såklart. Vi börjar i den ändan. Vad har ni nu hittat på, pojkar?
Vi har hittat en historia som är sann. Och sen så har vi gjort mycket med den. Men den är fortfarande sann, men den har gått genom vårt filter. Och den heter Eld och lågor och handlar om Gröna Lunds historia, kan man säga.
Vad kommer det sig nu då att ni gjorde detta?
Nej, men alltså det var... Vi satt i sluttamperna av att mixa Känningsorg. Och då var det en på en lunch, en kompis, som berättade om... har ni hört den hemliga historien bakom Gröna Lund? Och nej, det hade vi naturligtvis. Och på knappt en minut så berättade han den här kärlekshistorien. Som vi direkt då kände, wow, det här är vår nästa film. Och fick panik. Därför vi kände, det här måste ju många andra hålla på med just nu. Så vi tog kontakt med dem direkt. Alltså John och Ninde är idag död. Alltså vi tog kontakt med deras familj, barnen. Och så visade att ingen alls höll på med det. Så, och sen så blev det.
Men vi gjorde en... Men där måste du bli överraskad, för det är ju så pass story, eller?
Ja, absolut. Och det är ju så. Alltså, det är alltid när man drabbas av en bra historia, eller idé, eller när man har en bra casting, som, då får man panik för att man kommer förlora, någon annan kommer ta den här idén, eller castingen, vi kommer torska den här skådisen för han eller hon grips någon annan. Ja. Så det är samma stress man drabbas av.
Volcanostressen tror jag man kan kalla den. Volcano och vad fan heter den andra? Det här fenomenet kommer samma film samtidigt. Jaha, du vet. Ja, någon annan har gjort precis samma
sak. Devils, den heter någonting...
Jag tänker på Deep Impact.
Ja.
Och så kom det någon motsvarande. Volcano, och, den där med hemska balladen med den med Liv Tyler och eller hur?
Ja, med Armageddon.
Armageddon och Deep Impact. Ja. Och så kom det två myrfilmer också. En Disney och så kom en som heter Ants.
Just det.
Ants.
This Bugs Life.
Och det beror på teori om vad fan det händer för. Det är för att någon har hört den här historien eller sett någonting någon gång och bara boom, går igång.
Ja, men det har gått en dokumentär på någonstans.
Ja, det har gått en dokumentär.
Så två stycken personer har sett samtidigt.
Och så bara, om man utvecklar för länge... Och så bara, varför ska man lägga ner allt jobb då? Varför man hör det? Så, men uppenbarligen så var det ingen som gjorde det här.
Det var ju fantastiskt.
Ja. 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 Nej, men, och det kommer någon ny nu som var exakt det. Det är två stora filmer som görs om...
Säkert.
Ja, du vet. Och någon, ingen vill lägga sig. Så det kommer... Ja.
Nåväl, och då var det bara Go, alltså...
ja, go på det sättet att vi träffar de här barnen som numera är 60 plus uppåt, och de var extremt generösa med deras liv och vad som hade hänt. Så vi fick på ett par luncher fick vi enormt stort massa idéer. Skrev manuset och presenterade för dem, för det var väldigt viktigt att de okodade. För vi vill inte hamna i det där läget med att man har en historia som sen familjen visar sig inte ville vara en del av. Och det var nervöst eftersom det var ändå en hel del påhittat i det för att det ska bli film och inte bara dokumentär. Men de var jättekola med det och tyckte väldigt mycket om projektet och har gjort det hela vägen och stöttat oss hela vägen.
Och det var alltså, de är mästare på att berätta historier. Det var extremt underhållande på de här luncherna. Och sen kände man så att, var det där sant? Spelade det någon roll? Lite den approachen tog vi också liksom. Ja, vi har hört det här. Det sägs vara sant. Sen kanske inte allt var riktigt precis så där. Jag menar, vi hörde ju saker som inte kom med av att John och Carl Gerhard tog en bil och körde rakt in i Dramatens entré bara för att imponera på brudar. Liksom, och det fick vi inte ens med liksom. Vi bara, men vad ska de vara där borta? Det passar inte med storyn, vi ville ha in det, men det gick liksom inte.
Kill Darlings.
Jag kommer ihåg till exempel att Lennart, som är lillebror då, Nadja beskrev honom som, han var väldigt speciell, man tyckte om honom.
Nadja
är dottern till John och Ninni, ja. Fantastisk kvinna. Och hon berättade att Lennart då, som är lillebror till John i filmen, han var speciell, han var för sig själv, han var väldigt försiktig och så vidare. Och utifrån det så skapade... Och det var typ det hon berättade. Mm. Att alla tyckte om honom, men han var lite konstig också. Så. Och därför gjorde jag...
Jag ska spoila för mycket heller.
Ja, men det är väl... Jag vet inte, det är lite spoiler.
Mm, det är det.
Okej, okay,
ja,
det är spoiler.
Jag förstår.
Först, men det handlar ju mycket om...
Ja, det är spoiler.
Det handlar
ju... Man ska inte ge dem det, för det är många som har intänkt en annan bana. Så jag stoppar det och säger... Ja, det är det inte. Okay.
Stein sa, nu börjar vi på ny kula. Men det är väldigt mycket om bröder och kärlek också, va? Familjesammanhållning och sånt där.
Ja, absolut. Det handlar åt all håll kärlek egentligen. Liksom. Att få in så mycket kärlek, visualisera det på ett sätt. Liksom, hur känns det att vara kär? Att få fånga det liksom.
Ja. Mm. Och ni använder ganska så, jag ska inte säga nykläckta, men ändå ganska okända i de rollerna. Det är ju alltid fräscht tycker jag, att det är någon som inte identifierar sig med något annat.
Ja, Frida har ju inte gjort någonting. Hon har gjort allting framför kameran i modevärlden, men ingenting i filmvärlden. Så den är hennes första filmgrej.
Hon var väldigt cool för att vi frågade en väldigt tidig stadie, men sen så hade vi problem med finansieringen. Så vi gjorde faktiskt en tv-serie som heter Mina sol emellan. Men då var det som så att hon fick massa förfrågningar för andra grejer. För då hade folk fått upp nosa, okej, hon kommer bli skådespelerska nu. Men då var hon väldigt cool, så nej, jag vill att Elda Logiska ska bli min första film. Även fast vi inte var grönljusade eller någonting. Så hon tackade nej till massa grejer, det tycker jag var väldigt strångt. Och gav en väldigt mycket också, vi måste fan sätta den här finansieringen nu. Ja.
Men vi kan, där kan vi väl gå in lite här. Mm. Ni har gjort väldigt mycket, varit utom, vi ska prata lite om det också. Mm. Hoppas att vi hinner innan de kommer
här.
Men
jag tror inte det kommer någon nu. Sist ut här nu.
Nej, vi har ju...
Ja. Låt oss inte ta tid med det.
Utan nu,
vi redigerar inte här nu. Alltså just det här med att få alltså såna här saker, det här känns ju som en självklar så, någon öser in pengar, gör det, ni är etablerade. Men så är det inte.
Nej, det var inte så.
Både och var det.
Vissa fick det.
Som vanligtvis är jättesvårflörtade, de kom bara, hur kan vi vara med? Det här är bästa pitchen vi har hört på 10 år. Och det var verkligen så, jag hade ett möte i Cannes faktiskt med några där, och de bara... Where do we sign up? Och de har man haft möte med tidigare massa gånger som aldrig liksom, vi får se. Det var så här, vi ska vara med. Och de har varit med hela vägen, med stort också liksom. Ja. Sen var det andra som sitter i betonghus som inte var riktigt lika med så att säga. Och det, då vi kämpar jättemycket där liksom. Vi har 3 olika konsulenter har det gått igenom och kämpats lidigt. Så
där är grejen alltså till alla unga filmmakare. 3 konsulenter, det är det ibland det krävs.
Och så säger vi har ändå en erfarenhet och ett track record. Ja. Och ändå får man kämpa på liksom. Jag är inte så att vi ska ha någon fribiljett, men alltså, jag bara tänker att om man inte har det så har de ingenting att relatera till. Så att det är ju verkligen,
man ska verkligen
tufft att få göra film.
Man ska verkligen inte ha en fribiljett. För om jag skulle ha varit 25, jag skulle ha hatat oss så jävla mycket om jag visste att de får göra film för att de har gjort det förut och sådär. Så jag tycker det är bra att det är tufft även fast man har gjort det förut.
Är det tuffare nu med de nya kvoteringarna om kvinnor och sånt? Alltså, vågar vi gå in på den minerade marken och prata?
Det är ängsligare. Vi lever ett sjukt ängsligt och politiskt korrekt samhälle idag. Som jag tycker är påfrestande. Till exempel, vi har en strippscen i filmen som John Lindgren, som en playboy, han ska få de här streetkidsen att göra tjänster för dem, att sprida ut massa rykten om grönan och sådär. Och då tar han alla de här streetkidsen som är mellan 10 och 12 år och så bjuder han på strippshow med Madame Lulu. Och det är en extremt oskyldig scen.
Nästan till Bombi Bitt över
den. Ja, men lite så här. Men,
alltså, det säger jag positivt. Alltså.
Nej, men vet du, man snor ju inte någonting. Man snor ju omedvetet, men jag tänkte hela tiden på den här bakelsescenen i Once Upon a Time in America, du vet, han som sitter och slutar väljarna att checka upp bakelsen istället för att ge den till henne för att bli av med oskulden. Så det fanns något oskuld. Men där fick vi då många höra, men måste vi ha en striptease-scen? Det är ju liksom inte... Det är inte PK.
Och hela grejen, hela nöjesfältet var liksom bärs och brudar och lite billig stripp och sådär. Det var ju vad det var. Och att inte visa det då, det är inte så att vi exploaterar det.
Vi sitter ju här och alltså i skuggan. Alltså jag minns ju när jag flyttade hit så sen som 89 så kunde du ju skjuta bollar och så var
Splash,
det...
Splash, tror jag
nätten. Eller hur?
Ja, den fanns ju länge.
Den kanske man inte saknar. Det kanske inte var så. Men saken är den att det är kanske bara en liten gestaltning, en liten som jag tror inte man skulle fått för 10 år sedan. Och det tycker jag är lite så här, trist. Att det är så jävla ängsligt liksom.
Jag vet inte om det är en fas liksom, för det ska
men
vara
det är jävligt svenskt.
Saker ska vara självklara, inte ängsliga. Så att det, utan det ska vara självklara. Men klart man ska vara... Samma värdering, samma värden för alla. Alltså det är... Men sen så är det ju historier som berättas. Och inom historierna kan det ju ske saker som inte ska behöva ske i verkligheten.
Nej, men jag kommer ihåg att vi, just med den där grejen, om man var snöa in på den, så kommer jag ihåg att vi snackade om... Kommer ihåg True Detective första säsongen så etableras hans fru.
Just det.
Hans fru som
Michelle
är...
Michelle Monaghan
som är grym... Oh, gud vad man skulle jobba med henne. Mm. Men i alla fall, hon presenteras med en låg kamera. Hon kommer gående från kameran. Så man ser egentligen hennes ben och hennes häck i under byxor, trosor. Och det är så man presenterar henne, det första bilden. Och den känner jag så här, den tycker jag är fel. Det är inte skönt. Men då hamnar vi i det här läget. Men nu snackar vi om någonting som är gulligt och roligt. Och,
ja, men det fanns ju ingen historieberättande värde av att berätta henne så.
Nej.
Det fanns inget motiv för det. Mer än liksom...
Visa hennes snygga ben.
Gubbsjukt.
Liksom. Ja, det var gubbsjukt.
Ja. Men den här Lola eller Lurin så lika.
Precis, har man den kompassen. Att man har den kompassen. Liksom, gubbsjukt. Liksom att man har det inom sig.
Jag gillar mycket. Och mycket blir ju extra allt, förhoppningsvis. Mm.
Det här är ju, alltså, det är ju en sagoberättarton ni har här. Alltså, det är ju väldigt mycket, om man nu får säga det, det är ju väldigt imponerande yta av det hela. Alltså hur ni berättar det här, att det är ett flow i den, så här, som man säger, lite flyhänt berättat. Och det var ju naturligtvis meningen att det skulle vara en sån.
En berg-dalbane-ride, kan man väl säga. Liksom upp och ner, både emotionellt och visuellt. Liksom, att fånga kärleken. Och känslan av nöjesfält, liksom. Hur visualiserar vi det? Mm. Och då får man ta i från knäna. För det är ju så det ska vara, max.
Ja, det är ju också så kul för en annan som är uppväxt på Liseberg, så att säga. Att man, och här har man ju sett fantastiska konserter och sprungit här. Men det är ju när man känner att man faktiskt blir triggad till att gå hem och googla lite om storyn så. Mm. Att man får någonting som... Man vill veta mer, så att säga. Och då har ni ju lyckats bra, måste jag säga.
Ja, det är fantastiskt.
Jag tycker också det här sköna med, för jag är ju också uppväxt på Västkusten och Liseberg från början, så att säga. Det är min... Men Stockholm är här, de flesta känner inte till nöjesfältet. Så det blir också någonting att upptäcka även för dem, så att säga. Om man är i Stockholm så är det någonting att upptäcka. Är man från till landet så är grönan också mer okänd, så att säga. Så det blir...
Robert kunde historien.
Ja, han var fan...
Gustafsson, han hade stenkoll på allting.
Det är några få man stöter på som... Ja, men fan, den är jätte...
Liksom. Och Pernilla kunde också. Hon var ju rolig. Hon berättade...
Pernilla August.
Ja, precis. Pernilla August. Hennes säng... Hon gick på Djurgården en gång med sin barnvagn. Och så plötsligt kommer en järnsäng utflygande genom ett fönster. Där alltså familjen Lindgren bodde. En barnjärnsäng som nästan dödade henne. Och så tittar hon upp på fönstret. Och då sticker John Lindgren ut skallen genom fönstret och skriker: ta den där jävla sängen, vi vill inte se den. Så då tog Pernilla den. Och hennes båda barn uppväxte i den där. Så att alla har en Lindgren-historia. De var färgstarka.
Underbart. Mm. Ja, och den här filmen har premiär ganska så snart. När ni hör detta nu. Mm. Eller också har den haft premiär men lyssna senare. Vi backar bandet lite. Vi pratar om det här med att pitcha och så här, hur det började. För det jag har ju känt ända sedan vi träffades första gången. Jag träffade dig först, Måns, och sen dig. Men att ni är sådana här verkligen filmbuffs. Alltså det är lite utan andra jämförelser som Tarantino. Ni älskar verkligen filmmediet så, va? Mm. På den konstarten. Mm. hur kommer det sig att ni kom ihop och hur kommer det sig att ni ändå vågade känna att jag ska bli filmregissör? Hur blir det?
Alltså, vi kom ju, vår bakgrund är ju en Cinema Paradiso-historia i sig. För att jag kom från Stockholm, Björn kom från Trollhättan. Vi har landställe tillsammans i Hunnebostrand.
Så det var där inte tillsammans, vi samma ställe.
Nej, samma ställe.
Samma ort.
Och då lärde vi känna varandra där. Och där fanns det en gammal biograf som var Folkets Bio. Och där visade de barnförbjudna filmer. Vi kom in, för de ville ju sälja biljetter.
Jag kommer ihåg, vilken flash nu. De hade... Man kunde stå och så kunde man stå och titta in och så var det mörkt där och så var det fyra affischer på de fyra kommande filmerna. Och där kunde stå i evigheter bara tänka...
Nej, men vet du vad jag minns?
Död och begraven kommer.
Ja, men död kommer begraven. Jo, men jag minns... Men inte, ja, men den var...
Och så drak.
Ja, men sprutan i ögat där. Men grejen är den... Nej, jag vet ännu mer.
Nu gräver vi djupt här alltså.
Nej, men jag vet en annan grej. Det var så här, man såg och tittade så var det fyra. Men sen så var det, du vet, en sidovägg som man... Och där kom... Det var den femte affischen som man bara kunde se om man var inne i begraven. Så stod man så här och försökte anstränga sig och titta. Vilka... Så det var så här low budget trailer-tid.
Ja, det var
trailers. Kommer du ihåg när de här grejerna i Stockholm var såna trailer på lördagar på Melody som körde trailers mellan 12 och 2? Så gick de och så körde de ett sån här show på 20 minuter med de kommande trailerserna. Och allt in och kollade.
Jag minns inte det från Göteborg. Jag är ju dekoratör för mig, så jag var skyltmålare och jobbade upp på Palladiumkedjan. Vi hade ju någon stopp bio. Massa sådana gamla Michael Winner-filmer med Oliver Reed och sånt här.
Och jag hade dessutom, mormor och morfar jobbade på biografen i Herrljunga. Mormor var i kiosken och morfar drog biljetter. Och där sprang jag in och såg Grease fyra gånger, Saturday Night Fever med naket och blev stressad. Och det, liksom...
det jobbade inte i videobutik som Quinten, men det var sprang på bio. Såddes fröet då att bli regissörer.
Filmen som, också, som var game changer, det var faktiskt Frihan 13 del 2. Kanske ingen klassiker, men för oss blev det.
Det är en klassiker.
Ja, det är en klassiker, ja. Nej, men vi såg den, vi var då...
Kylskåpet där.
Ja, i början där, ja.
Vi hade en kompis, Jörgen också.
De
sov över hos mig efteråt. Vi var ju så sjukt livrädda efteråt. Och sen så, ja, nu kommer en spoiler. Jason hoppar in genom ett fönster, slutet. Och då ligger vi så här, Måns ligger här uppe, jag ligger i mitten och Jörgen ligger här. Och jag ligger här natten och räknar med att han kommer inte hoppa in och snubbla så. Han kommer inte ha kraft att hoppa så långt land på Måns. Han kommer hoppa och landa mitt på mig.
Mitt på
det är så det kommer gå. Det kommer gå åt helvete liksom.
Så vad en fin du gör är en slags liksom rening.
Nej, men,
och
ja, men jag tror att det är jättemånigt. Jag tror också det är väldigt grabbigt och manligt, tror jag, att man faller för skräckfilm. Att man börjar där. För det är så enkelt att skapa. Vi gjorde några egna filmer också. Mm. Och det är rätt enkelt att lägga på lite läskig musik och lite... Man lär sig något Tom Savini-tricks med rakblad och sådär. Och då har man ju någonting. Det är svårt att göra cutting edge drama när man är 13.
Men, ja, men det är ju så. Många regissörer som Benjamin Bob Clark till exempel, Black Christmas, den ser jag ju varje jul. Liksom,
nej, va? Bra.
Och sen så gör han en massa annat skräp. Men alltså, han sa ju själv i en intervju, han är ju borta nu tyvärr, men att genrefilm är en otroligt bra skola för att lära sig hantverket.
Peter Jackson, absolut.
Ja, men försök ta dina polare och göra komedi, det går ju inte. De är skittåliga skådisar allihopa. Det går inte att göra något, liksom, men att göra liksom, spänningen och göra skapa en stämning som känns, fan, jag är ju samma som de stora. Den känslan, liksom, den går inte riktigt.
Men ni började där, men sen känner ni att ni ville spränga det och komma utanför den genrefilmen då? Eller?
Ja, men jag tror att genren har ju oftast begränsningar. Men när man känner att man, alltså, det är roligare att beröra lite djupare än lite längre upp på något sätt, tror jag. Och sen alltså, filmvetenskapen är ju fantastisk. Man har varit ju utsatt för filmer som man inte kanske skulle sett annars. Så den var ju väldigt...
Terrassen.
Det är klart. Jag såg den bara för ett år sedan igen och den är fortfarande skitbra.
Den är fantastisk.
Nej, men Alain René var en game changer för mig. Och kanske inte Hiroshima utan Providence och Tecknarens kontrakt, Peter Greenaway och sådana saker. Det här är länge sedan, men det här visuella, lekfulla, det tror jag satte sig... det var nästa steg på något sätt.
För jag bodde ju i Trollhättan som sagt, och så hörde man sa, då fanns ju DI. Och det var tre pers vartannat år som kom in. Och
vi var helt
Jonas Frick hade kommit in och han var då 26 eller något sånt där. Han var by far den yngsta, the wonderkid.
Och geni också.
Och geni, och vi sa så här, ja, och vi var typ 19. Ja, det kommer ju ta minst 10 år innan man ens kan söka till det. Så jag måste, fan, jag har hittat Stockholms filmskola, säger han. Mm. Och så började han gå den och sen, det går, det var en kvällsskola. Och då var jag bara, jävlar, det finns en utbildning för oss liksom. Så då flyttade jag upp till Stockholm och började liksom. Och just det här härliga med att bara träffa likasinnade. Mm. Det var...
Och grotta ner sig.
Ja, grotta ner sig. Och gå filmet, och så började filmvetenskap parallellt. Så filmvetenskap i dagarna och filmskolan på kvällarna. Och bara liksom... Nej, det var helt fantastiskt faktiskt.
Men jag minns, jag pluggade i USA också på AFI, American Film Institute. Och där var det någonting som hände. Och så träffa likasinnade. Där var det så här, jag har alltid gillat den här skräpfilmen och genrefilmen. Jag har alltid älskat det, men jag också älskat den andra sidan. Arthouse, sådär. Men jag kommer ihåg, det var så skönt när man träffade folk där. Jag tycker Sverige höll på att bli exakt som det var det Sverige som jag lämnade. Som jag tyckte väldigt illa om, där allting var brunt och grönt och tråkigt och så. Jag tycker vi är på väg tillbaks dit. Finns för lite drömmar, finns för lite fantasi.
Den våtvarma filten som ligger över alltihopa.
Så var det då, när vi, för länge sedan jag började. Men då var det Bergmans filt som låg över allting. Om man inte gjorde någonting som sa någonting stort sant om ens förflutna, så var det inte riktigt värt någonting. Så att jag minns, jag kommer ihåg det på den där skolan, när man kunde sitta och snacka om det, liksom, värdet i Escape from New York. Och sen så hade man liksom en Godard-klass samtidigt. Mm. Det var ju den här fantastiska... Och sen så gör en massa film.
Att den blir tagen på allvar, genrefilmen, eller hur?
Men det gör...
Hur är det nu då, Måns?
Nej, jag tycker det är liksom... Jag tycker det ska vara klasslöst i film. Man ska få liksom gilla allt man vill och göra allt man vill. Men sen, och det måste också stimuleras, det här... Det som jag tycker, som du säger, att det håller på att försvinna fantasin i det liksom, att man ska inte behöva säga...
Är det en ängslighet eller vad är det?
Ja,
jag tror det.
Jag
finns ju få saker som jag laddar skarp på, eller som blir så trött på att höra så här, samtiden, hur ska vi spegla samtiden? Mm. Det är som att all film hela tiden ska, och det här är SFI tror jag till stor del, att vi ska spegla samtiden. Varför det? Ja, det är inte nödvändigt. Det är bra, men allt ska inte handla om det.
Har du fått mycket skit? Får du skit för att du säger detta?
Nej, vi får vi se.
Nej, men det är bra att du håller med, eller?
Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker det är... Någonstans, film är ju bland det mest kraftfulla som finns. Musik och film. Och alltså, träffar du det så går du rakt in. Och då kan du göra det med någon... fantastisk värld som du skapar, som du bjuder in andra till, som andra kan sitta och prata om i timmar och ha jättehärligt till liksom, utan, och så säger vi, jag tänker inte kasta någon skit på någon heller, för jag gillar precis som man gillar allt.
Så det är bra.
Som är, ja, men, alltså, det kan vara socialism, men det kan vara dröm, det kan vara genre, det kan vara vad som helst. Är det bra så är det bra. Och då, men det finns något i att just det som kanske vi dras till just nu, det är inte så vanligt och så uppskattat. Jag vet inte varför. Det går väl i cykler och allting, tror jag.
Jag tycker att den här cirkeln är väldigt, väldigt sluten faktiskt. Jag känner igen, det är Sverige som jag känner, filmsverige nu, det är väldigt, påminner väldigt om det som var 90, början på 90-talet.
Vi backar bandet här. Vad var det första ni gjorde då tillsammans? Det var tv, va, eller hur?
Nej, det första vi gjorde var disco kung fu.
Ah.
Ja,
tillsammans. Vi har gjort andra grejer, men var på varann sig.
Vi polare liksom. Så, men man jobbade på olika håll. Och så ringde Måns, eller jag ringde honom, så att jag har fått ett kung fu-manus. Och Måns bara såhär, det har jag med. Och vi bara såhär, hur många cirkulerade i Stockholm?
Med gay övertoner och disco.
Med araber i huvudrollen, amerikansk disco, utspelas i en svensk förort. Liksom. Men det är nog samma. Det är nog samma manus. Och det var Robert Eriksson som hade skrivit, en kille som jobbar på TV4 faktiskt.
Ja,
så vi träffade honom här i veckan. Det är jätteroligt. Och det var helt sjukt. Jätteskruvat manus. Och det var den första rundan av novellfilmsatsningen. Och då sa vi så här, fan, vi testar att göra det där ihop. Det var väl någon mening med det, tänkte vi.
Men den grejen var, och det funkar, det var 10 dagars inspelning. Och Linus Sandgren plåtade, den blev jättefin. Och, men jag, den är faktiskt, den har också den där magiska realistiska känslan med, det var faktiskt en grej där när, när Kjelle sitter i början så slänger han ett
och Kjelle är Kjell Bergqvist.
Precis, förlåt. Ja,
jag fyller i här. Ja. Alltså.
Nej, men Kjelle Bergqvist slänger ett pappersplan som landar 20 minuter senare till huvudpersonen. Och det var en så här typisk magisk realistisk grej liksom. Och den tog vi med, tror jag, utan att tänka på det, i den nya filmen. Så att den filmen var faktiskt, vi känner oss väldigt tryggare där i den slags berättarstilen, tror jag. Ja. Det är roligt, det är filmiskt på något sätt.
Det var där ni hittade varandra, eller?
Ja.
Eller vi började så, alltså vi kände varandra sedan vi var 8 och 9, så att vi, det var inte så att vi hittade varandra, det var snarare så att vi testade att jobba ihop då. Och det finns ju också en risk med att jobba med polare liksom. Ja. Det gör det verkligen. Men
vi jobbade flera år med en film som hette Mareld, som var fortfarande en jäkligt hård, grym, elak skräckfilm som inte blev av. Och
ligger den och vilar eller är den...
Nej, jag tror...
Jo, det går visst.
Ja, det klart går.
Ja, men det finns någonting jävligt bra.
Nej, men historien är fortfarande historien bra. Jag skulle säga men så här, jag har nog ingen lust kvar i kroppen. Det är så här att när man har filmer så kämpar man. Och då, det är som att varje film har en burk med kärlek. Och sen så tar den där... Om den burken tar slut, då finns det ingen kärlek kvar. Och då orkar man inte. Och det är synd, men...
Men ibland kommer någon med lite tevatten och fyller på. Och då kanske det som man bara... aldrig riktigt kunde släppa. Den lilla grejen, liksom, tidsförskjutningen eller vad det nu alltså, är.
Björn är lite mera sugen än du.
Ja, det är verkligen.
Och så funkar det. Och det, så här funkar vi också ibland. Liksom, att när man jobbar, ibland så liksom, tar den ena slut och då kör den andra på och sen så hinner den andra fylla på. Liksom, så att det finns någon slags burkteori hur vi funkar liksom, så här, med energier. Så att jag vet att det finns en grej där som vi kanske, vet, den kanske blir en del av en tv-serie till slut. En B-plott i en tv-serie.
Nu kommer
en
svensk film som heter Mareld. Det roliga är att jag blev så här innerst inne lite sur på att de tog titeln på en film som inte kommer göras. Så
vet, så här. Det är ogint.
Ja, de drabbade blir ni hyllade för.
Ja, man trogen skara som följde den. Mm. Alltså, det var väl så nära man, en kultserie man kan komma. Men den var väldigt rolig att göra.
Verkligen.
Det var det.
Skitkul.
Ja. Har du tittat på den igen?
Nej, jag såg någon scen för något år sedan.
Såg den inte hemskt ut?
Det ser fränt ut. Om det är fränt ett bra ord eller inte. Men nej, det är verkligen daterat. Det är det verkligen. Men, ja. Men det var också väldigt kul. Det var väldigt mycket. Vet du, vi bodde ju i på location.
Med huvudpersonens hus. Så att det var ju så här...
Så det är en resa man har gjort. Jag säger inte att vi bor på The Fucking Hilton nu, men liksom...
Det är det bästa du kunde komma på.
Okay, skitsamma. Du förstår vad jag menar. Men då, men du vet, när man bor på plats och sen bara går ner och börjar filma och sen går upp och lägger sig sin brits, liksom. Som för övrigt var Anna Lenas säng i filmen. Eller serien.
Ja, det var, men ni brinner ju för konsten.
Ja, men det var, ja, men man bodde där. Man hade sin bag in the box där och sen så, du vet.
Vad fan, då får vi, om vi bor där, då blir kostnaden lite mindre för produktionen. Mm. Och då får vi kanske 2 lampor till. Och det var...
Ja, det var mot det SVT. Ja, men ja. Så har man ju alltid tänkt. Man blir alltid kidnappad av sitt projekt. Mm. Ja.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det visste jag, detta hade jag inte koll på. Spung, kultserien.
Ja, det... ja, det var faktiskt... jag började med den ensam. Och jag och Silla. Silla Jackert.
Ja. Lär efternamn.
Precis.
Get the fuck, ja. Okay.
Nej, men jag tycker det här blir levande när Ronny fördriver mig. Ja, nej, hej, hej. Nej, så...
Det går huvudrollsinnehavare här.
Förlåt. Nej, vi gjorde första säsongen. Och sen så när vi gjorde andra säsongen så kom Björn in och så, men då jobbade vi inte ihop, då jobbade vi bredvid varandra. Så jag gjorde vissa avsnitt och Björn, och så gjorde vi faktiskt med den drabbade också. Att då jobbade vi liksom olika avsnitt.
Ja, hur gör ni? Där kan vi ta, hur jobbar ni när ni gör den, till exempel den här filmen är aktuella med nu?
Ja, man tar,
står ni bägge två där och så säger nej,
nej.
I grova steg så Måns skriver, sen är hela regiprocessen så att säga, den som alla tror är regi, och sen så har jag klippt. Så det är hela kakan. Sen så förproduktion till exempel efter det är skrivet, när vi storyboardar och planerar allting. Det är där vi gör filmen. Vi löser alla konflikter. Det är där vi har våra butting heads och allting. För att det inte ska ha det sen.
Som ovänner och sådär.
För att det inte ska liksom... Teamet ska ha den upplevelsen. Utan den ska vi ha. Och det är där allting föds. Och sen så dagen innan inspelning så...
Singlar.
Singlar.
Ja, men han säger flipper coin hela tiden. Varje gång jag har hört att säga det där på engelska så säger han flipper coin.
Ja, och... Signar slant dagen innan, producenten gör det. Och så vinner Måns, då är han regissör första dagen. Jag är bara hans bästa polare. Hej, hjälper honom, ger honom kaffe, råd, stöd och har även tillgänglig.
Men du får bita dig själv i läppen om du tycker något.
Nej. I början så var det som så här, då hade vi tre kort per... eftersom vi gillar hur rollspelare. Okay. Nej, men du vet så här, vi hade tre kort att spela ifall man verkligen som den som satt bredvid inte tyckte... som regissören, då kunde man spela ett kort och säga, nej, nu gör du så här istället.
Nej, inte både och. Alltså, du får göra en variant för mig också.
Ja, just
det. Liksom inte, det där funkar, det kommer inte funka. Gör så här också.
Då hade vi tre per produktion, men det har vi slutat med. Vi behöver inte det längre, vi kan prata om varandra utan att vi har spelat kort. Men det roliga var så här att när vi gjorde en film som heter Underworld i USA, och då så var vi, alltså vår stuntkoordinator var så här fantastisk, han blev den bästa stuntkoordinator, även den bästa vi har jobbat med, Brad Martin. Vilket fall som helst, han var så, jag vill bara tyckte så mycket om honom, så vi sa så, vet du vad Brad, du kommer få ett kort av oss. Och då får du spela när du vill. Och han bara, thank you. Oh, I'm gonna play it! Och det var för att vi hade bråkat om hur en varor skulle flyga vid en krasch som satt på ett plan. Och då sa vi, han ska flyga på det sättet. Och Brad sa nej så här. Men så fick han det kortet, han spelar det direkt. Så här ska vi göra.
Och då sa American
vi,
okay, way.
Okej. Då gör vi det.
Ja.
Och det gjorde som han ville och det blev skitbra.
Ja. Innan vi kommer dit... Storm, minns jag. Den har varit väldigt uppmärksammad.
Mm.
Eva Röse är en fantastisk... hon fick visa sina gymnastiska...
Ja, men den har ju sett som varenda... Den såg som varenda Hollywood-executive.
Det var så.
Ja, det var,
det alltså, var biljetten in till.
Vi hade jättetur på det sättet att vi hade ingen... Vi visste inte ens att den var ute och reste, så att säga, visades. Och så var det en manager som heter Eric Williams som var bakis som fan. Men ändå, jag går och ser på den här. Den ser lite intressant ut, den här udda svenska
filmen. På AFM.
På EFN, American Film Market.
Ja.
Och han kommer ut och bara... What the fuck did I just see? Liksom. Han var helt... Och så fick han typ se budgeten. Och då kissade han på sig. För liksom, det var ju liksom kaffepengarna som de hade till liksom cateringbordet. Hade vi gjort en film på. Som, ja, och han bara... Får jag representera? Vi bara... Jaha, vad kostar det? Så vi säger, det kostar ingenting om ni inte gör någonting. Okej, bra. Och sen så behöver vi agent också. Varför ska vi agent? Vi har precis fått en manager. Ja, men det behöver man också. Ja, vad kostar de? Ja, det är samma sak där. Ja, sen behöver ni businessman. Ja, vad är det då? Så. Sen behöver vi advokat. Och det bara växte liksom. Och sen...
Hur kändes det?
Det var jätteroligt.
Var det inte läskigt också?
Nej, det var bara lustfullt och spännande.
Alla ska ha en bit av kakan.
Nej, men i slutändan så blir det 35% tar de liksom något sånt där. Det gör de ju, eller 25. 27 blir det. 27, ja. Men det var så här att utan dem så ett kan du inte få någonting gjort. Två, så de hjälper ju till att trigga upp priser och sådär, så att ja, du kan inte jobba utan ett sånt posse liksom i den stan.
Sen säger det kostar ju oss ingenting om det inte blev någonting. Så det var ingen sak.
Men ni kände inte att ni tappade kontrollen över vad ni sysslade med?
Jo, inte med dem, för de är nära. Nej, men så här är det. Sen är det så här, vi gjorde ju två filmer i USA. Jag skulle inte säga att de är de mest personliga vi har gjort. Och det är inte så, men vi lärde oss väldigt mycket. Alltså Underworld är ju en, alltså grejen är den att det är rätt roligt.
Det är en del av en franchise som var väldigt etablerad.
Ja. Nu, ja, men då var ju grejen så här, ja, men ni ska revamp the franchise. Och då tänkte jag, vi ska göra fyra, vi ska inte göra fem, vi ska göra fyra, det vill säga, vi ska börja en ny era liksom. Så vår pitch på den här, och varför fick det, var att vi gjorde en ganska hård, vi jämför det här med, för den här handlar ju om att vampyren är upptäckt av människan. Det är liksom twisten så att säga.
Och det är alltså Underworld Awakening.
Precis. Här, ja. Så vår hela pitch var ju handkamera. Och vi tror likning till 20-talet och 10-talet i USA med lynchningar av svarta. Auschwitz. Det var, vi vill gå all fucking in på att göra en riktigt gripande svart, kolsvart historia. Och they loved it. Och
sen så, det gjorde de
också. Ja, och vi fick ju jobbet på det. Men det roliga var så här att sen så säger de till oss, guys, när vi har fått jobbet, it's 3D. Och vi bara, vad sa du? Och då föll hela det här handkamera smutsiga. För när man gör 3D, då måste man filma upp det på visst sätt. Det måste vara mer Lena Riefenstahl, så att säga.
Ja, vi hade sett Avatar typ. Det var det enda man hade sett, tror jag. Det var en som för The Jane's enorma 3D. Och man var såhär, visst, vad fan innebär det där 3D? Och det
så... Vi fick slänga precis allting. Ja. Men grejen var den att...
Ja, men,
och du vet, hon ska vara vit direkt ifall som svart. Och, de, och sen så bara, det vågar
vi. Det var så här var det. Ja, det var så här att...
jätteläskigt sen när jag väl kom till. Liksom. Men det var unnoticeable difference var vad de ville ha.
Ja, precis.
Men här kommer det då, alltså, ni fick inte genomföra er vision.
Nej, så att det är grejen att... Men så här, vi slet igenom den där filmen och det var 13 månader som det var varje dag som man var uppe i ringen. Det var så jävla tufft. Det var så jäkla tufft. Men filmen gick, den blev den största succén av Underworld-filmerna. Och de här arslerna som vi jobbade till som var producenter, du vet, de var så jäkla elaka mot den. Liksom. De var verkligen behandlade oss illa. Efterhand, du vet...
Producenterna behandlade er illa.
Ja. Absolut, du fattar inte. Ja.
Men vad säger då era, han som älskar
er? Nej, de kan inte göra någonting. Alltså, ingen, och inte ens DJ har något. Nej. Men grejen är den, efter filmen är klar, det är så mycket kärlek. Det är så mycket ni behöver, nu har ni gjort ert skitjobb och vi älskar. För den drog ju, den blev etta liksom, man drog in mest pengar och sådär. Så alla var ju så glada i slutändan. Men grejen var den, man kände så här, I'm fed up. Det här blev ju, vi slet och den smäller hela tiden, men den är inte så person. Vet du vad, den första visningen vi hade när vi gjorde en testvisning, då var det en kvinna som jobbade där som såg den. Hon var brittisk, jag var 55 eller sånt där. Hon grät halva filmen. Och om man har sett Underworld Awakening så är den omöjlig att gråta till.
Man är störd om man gråter.
Ja, men då är man störd. För grejen är att studiechefen kom in och bara, och det är det som hände där. Han bara tog bort 10 minuter. Alla de här fina spelscenerna. Varför vi hade engagerat oss. För det handlar om Celine, alltså Kate Beckinsale och hennes dotter. Och det tyckte, din mor och dotter är stora. För fan vad häftigt. Nu ska vi beröra. Ja, det ska slitas huvuden. Men det ska beröra. Så här, försvann helt. Mm. Och så här, om man ska vara riktigt kall i franchise-mässigt så, är så här, kanske hade han rätt. Och men det var inget skönt... För produktens skull, för det är det man gör.
För filmens skull, men för produktens skull. Och där, någonstans där så var det lite av ett jävla hallelujah-moment i posten när man bara, vi gör nog fan en produkt och inte en film. Mm. Alltså, och då så här, okej. Okay, och då så här, I get it. Han kanske har rätt, så att säga, för att det passar det de vill kränga. Men vi vill ju göra, vi vill inte förändra världen, men vi vill ju liksom skaka om deras serie och göra någonting av det liksom. Men det är alltså han, studiechefen hade en sån liten golfbil som han kör på studieområdet och på den så står det FU, fuck you. Ja, det var liksom så här, du vet, som The Player. Det var precis
Robert Altmans fantastiska
Player. Alltså det var som att kliva in i den och så går fast jag så här huvudrollen och jag var obekväm i var huvudrollen för alla är arslet.
Men grejen det var alltså så som man nidbilden av
det men totalt. Nej, men gången det var mer. Mm. Det var fan.
Det var värre
mer. Ja, det var det.
För nu märker jag att du blir lite upprörd här för att det var jobbigt.
Nej, men det var jävligt jobbigt. Det var väldigt slitsamt. Det var ett läge där jag och Björn som gör så innan så här att vi brukar alltid backa när den ena är på väg att falla så ställer sig den andra upp och vice versa. Det var tillfället 2 veckor in i inspelningen, vi sa faktiskt, vi drar. Bara, ja, men då kommer vi aldrig
göra. Ni sa också F.U.
Nej, men du vet, och så, ja, men vi kommer aldrig kunna göra filmer i Hollywood. Det skiter vi. Ja. Vi drar. Då ringde vi den yngsta producenterna, som var en väldigt bra producent, men han var på plats och var inte liksom du vet koppar the brass from LA. Liksom, nej. Och då så sa vi vill ge en heads up. Men vi tänker dra. Vi tänker lämna inspelningen.
Oj.
Och då sa han, jag kommer över. Kommer över, två flaskor vin. Och så sa han så här, ni har inte fattat någonting.
Here's why you're not quitting. Ja. Klunk. Ja. Ställer två flaskor vin. Ja. Sitter i 5 timmar. Och han säger, it's not a sprint. It's a fucking marathon. Det är vad det är. Ni ska inte liksom springa om. Ni ska liksom, det här är skitjobbet. Kommer att vara det. Men sen,
han men, det var inte bara, ja, men det var inte bara, men det, framförallt så sa han så här, det här ni tror att det här bara handlar om film. Det här är politik. Och det var det som jag tror att vi lärde oss i det jobbiga läget, att där i USA, när man är på den nivån, när man gör studiefilm, så är filmskapandet det roligare, det enkla. Men det är alltid andra som är så svårt. Och han sa så här, att det här är romarriket. Så vem är det som ni tycker har problem med? Så kan jag hjälpa till med det. Och sen så kanske ni säger att jag är bra till dem, till LA, för vi filmade i Vancouver. Och då blev det plötsligt löser sig allting. Alla knutar löser sig. Men framförallt var det en ögonöppna grej, för vi hade varit naiva innan. Bara, vi ska göra en fantastisk film. Men där lärde man sig att det är så mycket politik. Och det ledde till att när filmen hade varit klar och den var en etta och den drog in så mycket pengar och vår agent bara, nu ska ni göra Marvel. Nu ska ni göra Thor, nu ska ni göra det eller något där. Och det var ju mycket snack om det och så. Och då kände vi så här, nej, vi vill inte det. För vi förstår att det kommer bli samma process igen. Mm. Och då fick vi höra om Håkan-filmen. Och då sa vi till våra agenter, vi ska åka hem till Sverige och vi vill göra en film om en svensk...
Vi hörde Håkan Hellström, sa
vi. It's a Swedish, it's really, really famous. Ja, men du vet, hon så berättade om det. What? Ja, men det är en svensk musiker och vi vill göra den. Det är en film om kärlek och i en liten stad. I Stockholm, no, in Gothenburg, it's not the biggest city even. och då lämnar vi faktiskt våra agenter på CIA som var det största bolaget. Så gick vi till ett mindre bolag för vi kände att vi tyckte så olika och de ville egentligen, de säger ju massa olika, men de vill egentligen bara tjäna pengar på dig. Och då är det här, det var ju en karriärsmässigt amerikanskt sätt, var det en dum grej att göra, åka tillbaka till Sverige och göra en liten film. Men själsligt var det enda vi kunde göra.
Ja, det var stort plåster.
Det var lite komma hem och slicka såren. Ja,
absolut, absolut. Men, och det faktiskt, för att göra en väldigt lång historia, en väldigt
avslutad.
Nej, men grejen var den, att jag, för mig, eller för oss, alltså det finns extremt mycket av Underworld i Känningens sorg i klippningen. Mm. För att det är en grej som vi lärde oss i Underworld, det var att vi var bara klipp, klipp, klipp. Alltså inte att det skulle gå snabbt, men vi var ute och bara nöp allting som var onödigt för att det skulle bara rulla så himla fort. Mm. Och det tror jag att när vi klippte, du vet när vi var färdigklippta, så gick vi in och bara tog bort 12 minuter ändå. Mm. Och det gör att den rör på sig väldigt bra. Inte för snabbt tycker jag, utan den fortfarande hinner beröra. Mm. Ja.
Och vi ska inte glömma, ni gjorde något som heter Shelter också med Julian Moore. Ja. Det var innan.
Ja. Ja. Den tog 1,5 år att få gjord. Alltså från det att vi började till att det blev grönt ljus. Underworld tog 3 veckor från att de frågade oss tills vi stod på plats och började reka. Så det var så här, what? Men det är en helt annan historia. Och det var vårt första äventyr som var ju... Ja, det var ju en... Det hade sina... uppförsbackar också, absolut. Men det var ändå liksom för att jobba med Julianne Moore. Du kan ju förstå liksom.
Ja, jag förstår.
Och hon är ju precis som...
Precis som du tror hon är. Hon är exakt så extremt... Alltså vet... Allt hon gör... Så vi glömde säga tack för man bara satt och kollade på monitorn och kollade på en film. Va? Oh, Katja, great! Det var helt fantastiskt.
Nej, liksom. Men jag minns bara i Venedig, Far From Heaven.
Ja.
Jag fick inte intervju med henne, jag fick Todd Haynes, vilket var jättebra. Det var ju jättekul. Mm. Men jag minns att hon kom med gående där och så tittade hon på mig och säger... Hello. Och då, jag rann som, du vet, Amelie Montmartre. Ja, jag bara rann som en spann.
Nej, jag kommer ihåg, jag gick fram till henne. Vi hade filmat det där huset, hon bodde i det där bruna huset. Som var, så kom jag, gick jag fram till henne och bara så här, I love you. Och hon bara, Måns, I love you too.
Oj, oj, oj. Ja, men ni har, alltså, så summa summarum då, två olika erfarenheter. Men alltså, blir ni lite knäckta efter den här awakening? Alltså,
ja.
Vill ni inte tillbaka?
Jo. Men man vill... Jo.
Men vet du vad som vi fick... De säger så här... Alla vet ju nu vem Harvey Weinstein är. Och då förstår man bara för typ... Så här, de säger så här... Det finns typ 5 sådana jag har råd. Som är på den nivån av arselnivå.
Mm.
Och har otur så får en sån på din
kontor. Ni fick en av dem?
Nej.
Vi fick två.
Studiochefen och filmbolagschefen.
Ja.
Båda, och de hatar ju, för det är två alfa-alfa-alfa-hanar som inte heller kunde vara i samma rum.
Och så hamnar ni i kläm.
Och så, ja. Vet... Men jag känner upp och så gjorde de inte alls. Det var sånt machiavellisk drama liksom.
Vad sa Kate Beckinsale alltihopa då?
Men hon hade ju gjort, alltså, det var också speciellt för att hon hade gjort tre stycken och dessutom dumpat sin make som är med i första filmen, Michael Sheen, och blivit tillsammans med regissören som är skaparen av serien. Och sen Michael Sheen är ändå med i serien, så att det är så här. Och det finns ju liksom, där hade det liksom, så de var ju en del av det etablerade maskineriet.
Vi var producent
på liksom. Så att vi var inte den, de tog ju inte vårt läger på det sättet liksom, för det var ju the weird Europeans lite grann liksom, på det sättet. Vi hade ju, som säger, stora idéer om att ja, hon skulle vara helt vitt och vi skulle göra om allting, han kom stökigt och som vi sa. Och det är liksom...
Men vi kom på... Alltså jag älskar den här brutalismen som blev ett ledord för den filmen. Rent action-koreografin skulle vara brutalistisk. Men med miljön, med scenografin. Det tycker jag är faktiskt ganska nöjd med det.
Ja, du vet, den första inspelade i Budapest. Gotiskt som satan. Mm. Och sen bara så kommer de så här, vi ska spela in Vancouver. Och vi bara... Har du varit i Vancouver? Det blir så här, ofta världens trevligaste stad är det klassat som, och världens renaste typ. Ja. Vad fan ska vi göra det här? För det är ju, då är ju tax incentives och rabatter som bestämmer sånt. Och då var det så här, vad gör vi här? Och då åkte vi runt och tittade och så såg vi att det fanns väldigt mycket brutalistisk arkitektur som är monumentalt, ryskt, tungt. Så där, den nya världen nu när hon flyr i 12 år senare, så kommer hon in i människornas värld så att säga. Och då sa vi, då hittade vi den här brutalismen och gjorde någonting av det, så att säga. Så att det var kul liksom.
Om ni tar av den där ångesten eller vad ni var med om, vad tycker ni om filmen nu? Om ni...
Jag har inte sett det på ett tag, men jag är nog, det är många grejer som jag är ganska nöjd med. Alltså, jag kan titta på den ungefär som jag, du vet, första Mission Impossible-filmen, så tycker jag den är ganska hopplös. Men det finns sekvenser som är grymma. Mm. Och jag kan nog säga så här, den här varulvsbiljakten, den är jättebra. Och det är sådana små filmer i sig liksom.
Ja, och bara, det är så här, egentligen var det 5% som var skit. Men det var de viktiga 5%, liksom. 95% var ju underbart för att jobba med så duktiga människor.
Ja, det var det.
Alltså, kameraoperatören, allihopa var bara helt så här, to the team. Man fick scenografi. Vi kom in i en miljö som byggs och man bara, what? Det är så stort och så mäktigt som man skiter på sig.
Ja, det är som
man
kommer inte vara Vasaskeppet liksom.
Vi har hittat på det här och så har någon bara byggt upp det här in absurdum. Och den känslan liksom... Den kom, det är som, man tenderar ju glömma bort det dåliga ju längre tiden går. Så när jag såg lite nu för något år sedan, så såg jag en snutt på när jag gick på tv. Och då är liksom de glada minnena som poppar upp, känner jag liksom. Och just det, vi var där och vi gjorde det och han hade den här dräkten på sig, han var helt svettig. Och det var roliga minnen. Så att jag tror tiden har liksom läkt såren och man har blivit äldre och känner så här, om vi drar till... USA igen och gör någon film, då kan vi spelplanen så att säga.
Ja, men jag skulle jättegärna dra dit igen. Men just det att man har helt andra krav och man vet vad som gäller och man kommer inte bli spelad som man blev första gången, alltså, och utnyttjad och sådär.
Men det är klart att det är sånt är hemligt, men ni är på väg att försöka göra ytterligare någonting i staten, eller?
Nej, vi har hela tiden grejer på gång. Det har vi ju. Alltså, både film och
men
tv.
Men sen är det så här, man blir ju mer och mer selektiv av det. Det ska finnas en jäkla bra anledning för att åka dit. Tänk inte åka dit för att jobba.
Liksom. Man har tackat nej till många jättefina indiefilmer. Kommer det senaste var faktiskt men till exempel... Hell and High Water till exempel. Den var vi väldigt sugna på och sådär. Men då känner man... att åka dit och göra en indiefilm just nu... för inga pengar. Nej, vi gör något annat istället. Mm. Så att... tillbaks filmen. Men samtidigt är det så här... Jag tycker så himla mycket om Europa. På grund av... Och kanske, alltså, just inte bara Sverige utan Europa. Mm. Men just den här grejen att... Det är en konstform här. Medan i USA är en produkt... Det är en merchandise, alltså det är liksom så att, förutom indiefilmen, den är inte det. Den är precis som Europa, men studiofilmen är ju en produkt. Och det finns något jävligt här. När vi var på Göteborgs filmfestival nu för några dagar sedan, så är man där och bara alltså bli omgiven av den här festivalpersonalen. Alltså det är så bra, det är så härligt. Och man känner att, mm. det är så, och så känner man gemenskap med andra filmare som man träffar på, som inte finns i tv. Vi gillar ju tv också. Men det har inte det där magiska som festivalerna. Mm. Som, ja.
Så om vi ska bara avsluta lite. Vi har dels har vi pratat lite om Känningen så där. Det var ju, jag är inte en stor fan av, jag tycker det är imponerande med hypen så, men mm. Vad tyckte han? Han är ju med själv också.
Håkan? Ja. Han älskar den. Alltså det var så himla kul. Det var också precis som för oss att familjen Lindgren skulle tycka om manus och filmen. Mm. Så var ju, alltså vi sa ju att vi gjorde filmen för John och Ninni liksom. Mm. Men alltså, Håkan var ju vår första publik. Det var ju ingen snack om saker. Om Håkan skulle tagit avstånd från den här filmen, då hade vi dött.
Ja, det var nog inte släppt ut.
Nej,
det
nej.
Alltså, hindra den, tror jag.
Nej, men alltså på riktigt. Ja. Det var, han var sån jäkla viktig publik. Liksom. Men Håkan var... Han är ju alltså,
han var paff. Första visningen kom ihåg. Han var helt paff. Mm. Och han bara... Ja, jag vet inte. Alltså, det är... Ja, är det... Ja. Han var bara så här, liksom... Han var liksom... Och sen, tror jag, tredje gången, så då liksom pluppade allt ner. Det var sån... emotion overload för honom liksom, så att han kunde liksom inte riktigt ta in den i första runderna, tror jag liksom. Det är som alltså skådespelare ser sig själv första gången, första filmen, det är liksom, det är bara det slogs nästan slint i skallen på honom, han bara, det var så mycket som han hade hittat på som bara vi hade gjort i någon värld som han bara
men han gillade, och jag kommer ihåg att det var någon recensent som sa någonting om att en äkta Håkan-film är i Majerna, handkamera, smutsigt. Och jag måste faktiskt säga att vi var inne och tänkte på, ska vi välja det här greppet liksom? Mm. För att det finns en skithet i Håkans musik också. Men, men när och så valde vi den här romantiska
sidan
liksom. Och jag kommer ihåg när Håkan försvarade oss och vår film, eller vår allas film liksom, emot, nej. Det här, jag gillar det här. Mm. För hon skrev, den här, eller hon eller han skrev att Håkan Hellström skulle aldrig gilla den här filmen. Han skulle vilja ha det så här. Mm. Men han gillade det faktiskt.
Skit på dig.
Okej, innan vi avslutar, bara några ord om Midnattssol också. För det var ju, var det en svensk-fransk samproduktion det här va? Det var rätt stort och så.
Det började med att en producent, Patrick Nebo, hade hittat ett samarbete att SVT och Canal Plus skulle arbeta tillsammans. Och det enda, och
sen, han är fransk-svensk producent.
Ja. Liksom, så att han fick dem att sätta sig ner tillsammans och det var jättebra. Men Canal Plus är liksom snyggaste tjejen i klassen och sen så är SVT den där weird kiden som alla vill vara. Vem är han liksom? Ja. Eller hon? Ja. Så han hade fått...
Weird kiden hade i och för sig startat ett band, och i och med att det började bli så poppis med Skandinavien så här, så att de har gjort några bra låtar.
Jo,
liksom,
man var nyfiken så här, på The Weird Kid.
Nej,
liksom,
man var nyfiken, ja. Det var inte bara Weird Kid, men Weird Kid is in a band. Och de är så här, fan, man vill nog hänga med dem då, även om man var snyggast i klassen. Liksom.
Nej, men då var det så här egentligen, att då hade de, ja, men de ville ha en thriller, och de ville att den skulle utspela sig i Norrland.
Det var beställningsjobb, helt
enkelt. Ja, egentligen, absolut. Ja. Och det var det de ingångarna vi fick, och då så egentligen, precis som du säger, ett beställningsjobb är inte så här, det är ingenting man går igång på. Men sen så bara hade vi en idé. Och så slängde vi den till dem och då älskade de det och utifrån det så gjorde vi en storyline och sen så blev det en tv-serie.
De har hållit på rätt länge och försöka knäcka nöten.
Det står ju ofta, det är du som skriver, Mats. Ja. Är du där och petar och tycker till eller hur
ja, funkar? Alltså, vi har, det är olika, den sista som vi håller på med nu har man skrivit helt själv. Midnattssol har vi skrivit, så att säga, där skriver vi storylinen tillsammans, man sitter och bankar ut själva storyn, sen så skriver man oss, han skriver så fantastiskt, vad ska jag in där och göra? Så att det har varit på och Eldologer skrev med oss själv så
och Bron han... gjorde vi också det, då skrev vi också storyline tillsammans och han skrev naturligtvis det mesta av säsonget, men vi gjorde storyline då
och även andra serier som inte har kommit än som kommer inom 3-7 år kommer folk se dem.
Man har alltid något i pipeline som är hemligt. Vi kan inte prata om det just nu, men vi håller på med.
Har du hört det förut?
Alla mina poddar. Både regissör och skådespelare. Men jag tänkte på bara så här, hur ser ni på er själva, er plats här i svensk filmbransch? Ska du börja, Måns?
Gud, hur ser man sig själv?
Titta inte på Björn utan...
Nej, men grejen är den att så här... Vet du vad? Det var någon som sa... Jag tror det var Rickard Håbert som fick den här frågan. Nu ska jag sitta här och citera Rickard Håbert, vilket är lite kul. För att han sa, nu när du är etablerad, då sa han så här, man blir aldrig etablerad. Man står alltid och knackar och vill in. Och jag känner så här, det stämmer inte riktigt. För att vi är faktiskt etablerade. Och det gör det lite lättare. Det är ju absolut inte lätt, men det gör det lite lättare. Så jag... Och sen har man gjort en hel del nu, så man vill ju verkligen, alltså jag känner alltid ett extrem vilja att vilja hjälpa till. Alltså när kommer 25-åringen, 26-åringen, liksom första rullen, så här, har några tips, vem ska snacka med och sådär. Och det vill man göra, för man har så mycket kunskap som man vill. Så att
Jag tror alltså att slå, jag vet inte, våra filmer blir inte som alla andras. Ibland har vi legat lite före, låter drygt, men ändå liksom, och vissa produktioner har inte blivit av för att det har legat liksom på ett annat sätt än vad den gängse svenska filmen är. Men samtidigt som man sen under åren fått några som kommer och säger, fan, vi hade aldrig kunnat göra vår film om det inte var för De drabbade, eller Spung, eller Storm, som liksom var knödd ut från mitten och försökte böka till det utan att det skulle bli svårt. Vi vill, det är ett publikt jättemedium, vi vill att alla ska se det, men vi vill inte göra det i mitten, så att säga. Och ibland lyckas vi med det, ibland inte, men vi kan inte liksom gå och kalkulera hur vi ska göra, vi bara gör. Och, men just den här glädjen med att någon säger liksom, fan, tack för det. Liksom, ni gjorde så att vi kunde... kan man göra det här i Sverige? Mm. Och det blev varm rakt genom hela kroppen. Och man har fått en person att känna så, liksom, att man har gjort det. Och jag vet inte om det är ett utifrån perspektiv, eller liksom hur vi ser på oss själva. Men sånt blir man väldigt, väldigt varm och god och glad av.
Ja, att hitta balansen mellan att engagera och underhålla. Mm. Det är väl ändå det det handlar om.
Ja, det är jättebra sagt. Det får du göra sista.
Det var bra. Då slutar vi där.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.